God morgon alla ni där ute som lever i under den här jämställdheten och under världens enda feministiska regering. Det är måndag morgon och idag kommer jag och patriarkatets starke man Kristoffer Hugin att mansplaina ett och annat. Varför är kvinnor mer vänster än män? Varför fungerar inte feministisk lösgjordhet på mångkulturella badhus? Men vi kommer även att rapportera från sjukhuskrisen och eventuellt kommer vi även dyka in i filmens värld. Du lyssnar på Sverige vaknar.
Vakna. Sverige. Sverige är dags att vakna.
God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi
ser. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon.
God morgon till alla er. God morgon till alla er i chatten, alla ni som lyssnar antingen live eller i efterhand. Och ett stort god morgon till Kristoffer Hugin.
Ja, god morgon säger jag ifrån Göteborg.
Härligt att höra. Idag är det måndagen den 24 februari 2020. Eller säger man 2020? 2020.
Ja. Ja,
oavsett, året är detsamma. Idag så har vi en otrolig, det är, förutom att solen skiner i alla fall där jag befinner mig i dagsläget, så skiner ju även solen över detta feministiska paradisland som vi kallar Sverige. Och så här nu när våren börjar titta fram och sådär, känner du dig lite extra jämställd som man borde kanske göra i den här feministiska staten?
Ja, det vet jag 17. Ja, om man känner sig jämställd eller inte. Jag tycker inte det känns som att det är någon större skillnad faktiskt. Sen vill väl staten att jag ska göra avkall kanske på mina rättigheter och privilegier. Och då är man väl jämställd.
Ja, problemet är också att om du och jag ska känna oss jämställda, det är ju att vi är ju vita svenska män. Och vi är ju en del av den här konspirationen som kallas för patriarkatet.
Mm. Vi sitter ju varje morgon och gungar händerna och konspirerar, gör vi.
Ja, men lite så vill att kvinnorna inte rymmer för långt från köket. Skämt åsido, men kan vi män faktiskt, alltså, tror du vi har någon möjlighet att uttrycka alltså, vår oro? Eller har vi pressats ned så mycket eftersom de hävdar att vi är en del av patriarkatet? För det spelar ju ingen roll vad vi säger att gör si eller så, för att då mansplainar vi och vi är en del av den här strukturella förtryckarnormerna som existerar bara att vi är de vi är, till exempel.
Jag skulle vilja säga att det spelar inte så stor roll vad vi säger, för dagens feminism som är vad som kallas för jämställdhet inom citationstecken, den är ju utformad på ett sånt sätt att den är emot män och allting män står för. Så att i grund och botten så kan ju du och jag som män, vi kan inte göra rätt. För att de som bestämmer vad som är jämställdhet, de kommer alltid att vända det till att vi gör fel i vilket fall.
Och för alla er som lyssnar som är gifta, det är ungefär lite samma sak. Man kan aldrig göra rätt, någonsin. Nej, så kan det. Men vi kunde i alla fall se här att det var ju en partiundersökning från Novus som släpptes här nu i dagarna. Och förutom liksom det mest självklara att Sverigedemokraterna blir största parti och... Ja, man kunde se vilka procentenheter alla andra partier ligger på. Om man är lagd åt det hållet så kan man alltid kolla upp det. Men det fanns ju onekligen några intressanta aspekter i det här. Och det är ju framförallt hur kvinnor och män, hur alltså, rösterna fördelas över könen. Som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant.
Mm-hmm.
Vilket man ser att kvinnor tenderar att rösta mer vänster och män mer höger.
Mm.
Och det jag tänker är lite att, hur kan det här komma sig? Är det att kvinnor vill Är de mer benägna att gilla Vänsterpartiet och kommunism, eller är det Annie Lööf för att hon är kvinna? Borde inte. Vad tror du, Hugin? Är det, hur kommer det sig egentligen att kvinnor tenderar att rösta mer vänster och män mer höger?
Jag skulle ju säga att enligt min uppfattning så beror det ju huvudsakligen på två saker. Det ena är ju att man har ju sen 60-talet ungefär, när välfärdsstaten växte fram, så har man ju flyttat, man har ju splittat kärnfamiljen exempelvis. Så mannen idag ska ju gärna producera och dra in skattepengar till staten, och kvinnor ska vara självständiga. Men kvinnor söker ju sig ofta till trygghet. De vill ju ha någon som säkrar deras trygghet och finansiering ofta. Och det här görs ju idag genom omfördelning av ekonomiska resurser genom staten. Det är ju det som själva välfärdsstaten går ut på. Och det är den ena aspekten som gör att kvinnor antagligen är mer vänster. Och det andra är att kvinnor anpassar sig mer till de rådande värderingarna i samhället. Det som är tryggast att tycka och tro på i samhället, det kommer kvinnor i större utsträckning att anamma. Och som vi alla vet så lever vi ju i en värld idag där vänsteråsikter är det som är det goda inom citationstecken, och att vara höger, det är det onda inom citationstecken. Så jag skulle säga att kvinnor är nog inte så jättemycket i sin grund alltså lagda åt vänster som personer och så sett. Men när vi har en så stark åsiktskorridor som vi har i Sverige, så kommer kvinnorna se till att försöka få plats inom den här åsiktskorridoren, för det är riskfritt.
Ja, och då tänker jag mig, om vi har nu, nu måste jag sluta spela djävulens advokater. Genom att vi har en åsiktskorridor i Sverige som vi har, och det du säger och som även den här partiundersökningen visar, så kan vi ju se till exempel, jag kan nämna att kvinnor mellan 18 och 29 år, alltså det största partiet för kvinnor i den här ålderskategorin är Vänsterpartiet, med 23,9%, följt av Socialdemokraterna på 18% och Centerpartiet på 16,8%.
Det är ju alltså socialism och liberalism är ju det som är störst hos kvinnorna i den här ålderskategorin, vilket jag också läst igenom det här, och när man kollar med de här tre partierna så är det ungefär 2-3 gånger fler kvinnor som röstar på dem eller sympatiserar med dem jämfört med männen i samma åldrar då. Det säger ju en del.
Ja, och jag tänker ju, genom att vi har den här åsiktskorridoren som vi har det, alltså det sociala liksom narrativet som finns, att ja, men man ska hålla med makten för att då går det bra för en. Sticker man ut hakan så som kanske du och jag gör, så tenderar man kanske att bli bränd i olika sociala sammanhang, vilket kvinnor uppskattar inte det lika mycket så som vi kanske gör. Vi kan kanske ta en good fight så att säga, men alla är inte beredda på att göra det alltid. Nej. Och då tänker jag bara så här, men om det visar sig att kvinnor är mer benägna att hålla med bara för att hålla med, har man inte urholkat den här heliga kon, demokratin?
Ja, man kan ju definitivt ifrågasätta alltså om demokratin har den legitimitet som man påstår att den har. För jag tror det att för kvinnor i allmänhet, men nu spekulerar jag bara här vad jag tror, men så tror jag att styrelseskicket för dem är nog inte så jäkla viktigt i grund och botten. För att om det kommer fram en ledare och pekar riktningen och säger att så här ska vi göra, och det verkar någorlunda bra, så kommer majoriteten av kvinnor att följa, oavsett om de har möjlighet att tycka till om det eller inte. Det är vad jag tror i alla fall. Och då, som du säger, då kan man ju ifrågasätta, ska vi ha demokrati överhuvudtaget då, när det egentligen inte spelar kanske så himla stor roll i slutändan?
Ja, och till alla kvinnor som lyssnar där och kanske blir lite oroliga att nej, nu sitter de där elaka killarna och ska förklara på elakt sätt att kvinnor inte ska rösta. Och ja, högst personligen, ja, jag vill ta ifrån kvinnor rösträtten. Men i jämställdhetens namn, jag vill ta ifrån alla rösträtten. Så det är lugnt. Så att nu duckar jag för den kulan där i alla fall. Slipper jag ha alla feminazis efter mig i alla fall.
Sen kan du se det så här också, att om vindarna håller ju på att vända i Sverige. Det går ju väldigt långsamt, men vi ser ju vilket håll det blåser åt. Så jag skulle tro det, att när tillräckligt många kvinnor bara har klivit över på våran sida, så kan det gå ganska fort när det gäller en förändring. Det är min förhoppning i alla fall.
Ja, och det här, vad ska man säga, beteendet av att följa, alltså den starke, om vi ska säga så, det kvinnliga beteendet, när det har tippat till vår fördel, eller till någon annans fördel för den delen, så kommer vi ju se att kvinnorna kommer ju följa efter. Det ska vi ju komma ihåg, för det har ju alltid skett, rent historiskt.
Jajamän. Jag brukar använda det här ibland mot feminazis och liknande. Om jag tar upp frågan och kanske vill ifrågasätta kvinnlig rösträtt någon gång. Och de tycker att jag är fruktansvärd och hemsk. Då säger jag att hade det inte varit för kvinnlig rösträtt i Tyskland, så hade ju inte Hitler kommit till makten. För kvinnorna var en väldigt stark röst på det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet. Och då blir de ju knäpptysta med en gång.
Ja, ja, och större kvinnokarar har sällan skådat sedan dess de här tyska grabbarna i uniform dök upp där. Ska man ju komma ihåg. Det är bara att googla lite, så lär ni se lite filmer. Och jag ser inte kvinnor kastar av sig diverse kläder och gråter när Stefan Löfven kommer in i till exempel Örebro, så händer inte det liksom.
Jag kanske gråter fast av andra orsaker.
Ja, satan, pengarna han tar mina pengar.
Jag tog välfärden vägen.
Ja, verkligen. Men det är fortfarande intressant, för att hur ska vi då som nationalister, alltså vi som vill påverka det här samhället, när vi kommer fram till att okej, kvinnor tenderar att faktiskt luta sig mer åt i nuläget vänsterpolitik. De vill ha en stat som har möjlighet att försörja dem då genom bidrag, men det tänker man inte så mycket på, att man de facto stjäl från andra grupper i samhället för att ge till dem. Men hur ska vi tänka? För vi måste ju någonstans ändå förhålla oss till att kvinnor tenderar att vara mer vänstervridna än män. Ska vi lämna walkover för att försöka övertyga kvinnor? Eller ska kvinnorna få upptäcka den här hemska verkligheten av sig själv? Eller ska vi inrikta oss till liksom de mer människor som drar logiska slutsatser? Alltså de segmenten av befolkningen. Har du någon... Vad tycker du, Hugin, om det här?
Ja, jag har också tänkt en del på det här. Och jag skulle säga att man ska ju inte satsa på en enda approach här. Men dels så vet jag ju detta i och med att jag läst mycket psykologi. Att när du ska leverera ett budskap, så... Jag är ju en sån som satsar på den här hårda fakta och sånt. Men det tilltalar bara en viss del av befolkningen. Den stora andelen av befolkningen... Och i synnerhet kvinnor, de tilltalas mer av känsloladdade budskap. Sen behöver man inte ljuga för att leverera ett sånt budskap. Men det vänstern har gjort så jäkla framgångsrikt, och som vi också borde göra, det är just till att tilltala människors känslor. För det får dem att reagera med en gång. Till exempel, istället för att säga så här att men nu kommer kommunen spara in 10 miljoner kronor nästa år, så säger man istället att men hur skulle du känna det om ditt barn var den enda svensken i skolan, till exempel. Sådana saker reagerar framförallt kvinnor på. Samtidigt som jag tycker att vi ska inte anpassa oss för att tilltala en viss målgrupp, utan vi ska köra på med vad vi gör och visa att vi står för det rätta och det sanna. Så kommer ju folk även, det är ju lite mer kanske en mer passiv hållning, men då kommer ju folk med tiden att se vad det är vi säger och fatta att det där stämmer ju faktiskt. Så att jobba på flera olika plan där tror jag är det bästa. Det är en långsam strategi, men jag tror det kommer funka i slutändan i alla fall.
Ja, och sen så ska man inte Alltså man ska ju inte låta sig luras att genom att vi använder känsloargument, för det är ju någonting vi kunde se. Jag tycker det har blivit bättre nu de senaste åren. Men någonting som den nationella oppositionen var otroligt, otroligt duktig på förr i världen, det var att peka på till exempel när det skedde svenskfientliga dåd. Att ja, alltså Sverigedemokraterna kunde förklara att ah, men titta här, här blir svenskarna liksom rånade, här blir man våldtagen. Någonstans så har vi använt de här känsloargumenten för att alltså utmåla oss själva som offer. Och det där har i sin tur, skulle jag våga hävda, det har gjort någonting med oss som kollektiva, att vi ser oss själva som offer. Och det kan jag säga som problematiskt om man ska använda då känsloargument utåt, för att någonstans då blir det att man tar till sig det till själv till slut. Men någonstans så tycker jag att det har blivit bättre. Vi kunde se till exempel med de här förnedringsrånen som vi pratade om sist, du var med bland annat. Så tycker jag mig kunna se i alla fall att folk säger att nu är det nog, vi tar inte mer skit. Men det här är ju en process, det här har ju varit i 15 år. Har det varit, åh titta på oss, vad synd det är om svenskarna, åh nu är vi minoritet, åh buhu. Och det har varit lite samma i jämställdhetsdebatten, om vi ska kalla den så där, att män sitter och halvgråter ut för att kvinnor är så hemska nu mot oss, de ska bestämma allting. Att man det blir så känslomässigt. Och är det någonting svensk politik faktiskt har till skillnad från många andra länder, så är det ju bristen av logiska argument. Mm-hmm. Det är ju enbart känsla. Det jag skulle våga hävda är, vi kanske behöver faktiskt ännu mer hård fakta. Men jag vet inte.
Jag tror faktiskt inte att du har rätt där. För att grejen är med hårda fakta, det är väldigt abstrakt för människor ganska ofta att ta till sig. Framförallt om du inte är påläst inom ett område. Om vi säger att någon drar till med att ja, men nu kostar invandringen si så mycket pengar, eller si så många blev misshandlade förra året, så blir det ganska svårt för människor att ta till sig vad det faktiskt betyder i ett sammanhang. Men däremot, om man laddar det här budskapet med en känsla, och man behöver inte göra det genom att ta på sig en självpåtagen offerkofta eller någonting, men om man laddar budskapet med en känsla, för då reagerar folk på det. Om de bara hör siffror så reagerar de inte särskilt mycket. Men om de får höra vad det får för konkreta konsekvenser, ofta för dem själva som personer, inte som oss som folk. För det har vi ju märkt, att svenskarna ser ju inte sig som folk, de ser sig själva som individer. Och då måste man anpassa budskapet ner på en individnivå för att de ska förstå vad det som händer, vad det faktiskt innebär. Och det är väldigt tråkigt att det ska vara så, men nu är det som det är. Svenskarna betraktas inte som en grupp i någon större utsträckning, och då måste ju vi anpassa våra budskap för att de ska kunna förstå vad det är vi faktiskt säger. Det som jag brukar säga ibland, att Medelsvensson, han går inte ut på barrikaderna om grannens dotter blir gruppvåldtagen av invandrare. Han kommer inte göra det ens om hans egen dotter blir gruppvåldtagen av invandrare. Men däremot så kanske han kommer fatta att någonting är fel när systemet inte stöttar honom. Och det är lite därför jag är lite så här pessimistisk. För jag tror att svenskarna är så individualistiska av sig, så de kommer inte sluta sig samman och agera förrän när de känner sig hotade som individer faktiskt.
Precis, och är det så att man är en svensk som känner att jag har samhörighet med andra svenskar och jag har ett ansvar för vad som händer för dels min egen familj men även andra svenska familjer, så råder jag alla till att engagera i föreningen Det Fria Sverige. En förening för och av svenskar, kort och gott, som kommer göra framtiden bra mycket säkrare för dig än för dig som väljer att avstå och leva kvar i det mångkulturella helvetet med en feministisk regering. Och det är lite intressant, vi ser vad som händer i Sverige också mer och mer. Just på tal om jämställdhet, så brukar du gå på badhusen mycket?
När jag var barn gjorde jag det, men nu var det rätt många år sedan faktiskt, senast.
Ja. Nej, jag har haft fördelen att besöka framförallt ett badhus i tid och otid sådär, som jag varit där och badat några gånger. Och ja, men ingen kan ju ha missat hela den här debatten kring att införa könsseparata badtider, som det brukar vara på tapeten. Det som är ju att vi har den här horden av valfri nationstillhörighet från icke-skidåkande nationer som lever rövare på svenska badhus.
Icke-badande nationer.
Ja, långt till havet nationer kanske. Och det man kan se hur de här lever rövare. Det här har varit ett fenomen i många, många år. Det har varit väldigt, väldigt stökigt på badhus i Sverige. Det ska vi komma ihåg. Att vi har sett våldtäkter, vi har sett tafsningar, vi har sett folk som skiter i, bokstavligt talat, skiter i bassängerna och mycket sånt där. Så att badhusen i Sverige är kanske inte den här hygieniska institutionen vi tänker oss för folkhälsan och en plats för rekreation där vi kan slappna av och simma några lugna längor liksom. Någon som har gått ut nu och sagt att nu ska vi banne mig införa tider för kvinnor och några tider för män, för att män kan inte bete sig på badhus. Det är ju min favorit, och egentligen så vill jag att hon är min kompis. Det är ju Cissi Wallin på Expressen. Människan som importerade MeToo-fenomenet till Sverige, och sen så gick det inte så bra med att anklaga Virtanen för vissa saker då. Men det låter ju inte direkt som ett slag för jämställdheten när man säger att man vill införa separata badtider för kvinnor och för män. Och vad tänker du som så här första, om jag inte berättar mer vad Cissi Wallin skriver här på Expressen, men vad tänker du när så här, att människor vill säga att men nu får kvinnor bada en stund och män får bada en annan stund?
Ja, nej, jag försöker se det ur två perspektiv. Det ena är att svenska män har ju aldrig haft några större problem att dela badhus med kvinnor. Jag har i alla fall aldrig upplevt några sådana problem de gångerna man besökt badhus. Jag fattar ju vad det är hon är ute efter egentligen. Hon är ju en manshatare. Och vi vet ju alla här vilka typer av män det är som inte kan bete sig på badhus. Men å andra sidan ser jag ju lite av accelerationisthållet. Att jag tycker att polarisering kan vara bra samtidigt. För att det tvingar människor till att ta ställning för eller emot. Så att jag, å ena sidan så tycker jag inte att det behövs det här. Men å andra sidan, om det skulle bli så som hon vill, så driver ju det samhället i en polariserad riktning. Och vi går ju åt det hållet oavsett. Så att jag säger varken bu eller bä här.
Ja. Rent sådär utan att gå in på det jättemycket. Så nej. Jag tycker nog inte att det ska inte behövas. Problemet är ju att det behövs nog. Men vad jag tycker är ganska liksom utopiskt just nu. Utan vi måste ju ha verkligheten att förhålla oss till. Mm. Men det som jag tycker är otroligt, otroligt komiskt i Cissi Wallins krönika här. Det är att väl inne i simhallen så möttes jag av anarki och kaos, och det var inte kvinnorna som låg bakom detta. Ja, det är att pojkar och män, de brölade och det var chipsmulor och överallt, och det är medelåldersmän i knallgula badshorts som misstar badhus för någon sportbar. Och hon är ju väldigt, väldigt snabb på att kasta negativitet på vad hon uttrycker är Jockes svensexegäng. Hon använder ett svenskt namn då för killar som är där och stökar. Och så här, jag tänker inte vara den som är den, men ja, det är väl självklart att det finns svenskar som går till badhus och inte kan bete sig. Det tror jag de flesta är medvetna om. Men vad vi kan se är ju att
Jocke... Men det är så många.
Nej, men Jockes svensexa kanske inte sker varje dag på svenska badhus. Det ska vi komma ihåg. Vad som sker däremot varje dag på svenska badhus idag, det är personal och besökare som blir antastade av, alltså, icke-svenska besökare. Varje dag. Vi har kvinnor, vi har pojkar som inte känner sig säkra att byta om eller duscha i de här utrymmena för att det är, som vanligt, massa icke-svenskar som inte kan bete sig på de här platserna. De här platserna tyvärr har övertagits av främlingar, så att om vi ska, alltså, könssegregera, som det heter så fint, badhustiderna, så jag skulle nog våga hävda att det kan vara så att det blir bättre för svenska kvinnor som gillar att simma, om det är det man är ute efter.
Ja, och det man kan säga är att när de pratar om könssegregering så är det ju egentligen rassegregering i praktiken som det handlar om. Om vi ska vara helt ärliga här.
Ja, precis. Det är ju det. De kommer ju exkludera, alltså, alla babeluringar för att svenska pensionärstanter och andra, alltså, kvinnor som gillar att simma. Nu har jag mina fördomar att det är framförallt då, liksom, vet, gamla tanter i badmössa som går till badhuset och simmar. Men det är inte enbart det. Men det som kan bli problematiskt i det här, alltså, som bara är en parentes, det är ju då svenska farser, som jag själv till exempel, om man vill gå och bada med sin dotter, hur kommer det bli? I Cissi Wallins värld så är det självklart att patriarkatet får stanna hemma och diska, tycker hon att jag ska göra, medan kvinnorna upptäcker allt möjligt och vad fantastiskt det är att bada. Men var någonstans ska man dra gränsen från vart den här könssegregeringen ska gå?
Ja, det är, alltså, allt sånt här blir ju problematiskt givetvis. För ja, det som du säger, ska de då ha separata badtider för barn där det är bara de anställda på badhuset som får vara med barnen? Eller hur de tänkte lösa det?
Ja, och om man har lite skinn på näsan och förstår till exempel att förskoleverksamheten i det här landet, gång på gång så lyckas du alltid slinka in någon fullständig fullblodsidiot som jobbar som dagisfröken och manstant. Alltså, det har hänt otroligt hemska saker. Nu är det inte så att det sker på alla dagis runt om, men det har ju skett i Sverige. Och jag tror de flesta föräldrar känner ändå lite aversion mot att lämna sina barn till främmande människor för att ta hand om deras barn. Vill man då göra det här med människor som, alltså, i vatten, där kan, alltså, på dagis och förskola och lekis och vad det än må vara, det som kan ske, det kanske är jättemycket hemska saker, ja, jag vet, men i verkligheten, okej, barnet kanske ramlar, blir ledset, alltså, här kan ju barn faktiskt drunkna om man ska lämna in sina barn till institutionen, liksom, badlekis.
Ja, alltså det naturliga är ju givetvis att föräldrarna ska ju givetvis få kunna vara med sina barn på badhus. Det är ju säkrast och tryggast så för alla. Men ja, det är ju det som är det sjuka med sådana som Cissi Wallin. De tenderar ju även att vara emot kärnfamiljen överhuvudtaget, men de vill ju gärna splittra upp människor. Å ena sidan så pratar de ju att alla ska ha solidaritet och alla ska känna gemenskap. Men samtidigt så vill de separera alla som de inte tycker om. Och i det här fallet är det ju främst svenska vita män som de vill ta bort ur ekvationen. Men det blir ju inte så jäkla bra i slutändan. Men ja, nu tänker de ju oftast inte särskilt långt på det området.
Nej, och det som är väldigt intressant i det här, det tycker jag ändå är clashen mellan, alltså, feminismen och mångkulturen. För att, alltså, jag tror alla svenskar vet vilka det är som beter sig, dels förutom i samhället, i förorterna, överallt och framförallt på badhusen, vilka det är som står för stöket. Och det är inte vi. Det är inte vi svenskar överhuvudtaget, utan det är icke-svenskar som beter sig på ett sånt sätt. Det jag tänker på är Cissi Wallin lite sen på bollen här. där hon hävdar att det ska vara liksom vita medelåldersmän i knallgula badshorts som brölar och beter sig. Utan ser kanske inte vad... Jag tror nog Svensson kan se igenom det här och förstå att ja, men det är egentligen luringarna hon menar.
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag har inte jättebra koll på hur hon funkar som person, men jag har ju läst en och annan av hennes krönikor. Och min uppfattning av henne det är att hon är en tvättäkta så kallad vänsterbliven. Det vill säga att om hon får fakta framför sig, framför näsan, så kommer hon tolka det på ett helt annat sätt än vad det faktiskt står. Så jag tror att i hennes värld är det antagligen så här att hon, i hennes värld så finns det inte svenska män och, säger vi, babbeluringsmän. Utan... Eller rättare sagt, hon vet det, hon vet instinktivt, men hon kan inte säga det. Så därför så drar hon alla över en kam och då är det alla män. Och det som representerar gruppen män är ju givetvis en svensk man. För då, och det är ju den svenska mannen som hon vill hata på. Det är ju inte på den arabiska mannen som hon avskyr, för det vore ju jättehemskt och rasistiskt och så vidare. Så att jag skulle tro det att någonstans innerst inne så vet hon nog precis vad det handlar om. Men hennes godhet, den hindrar henne ifrån att erkänna hur verkligheten ser ut.
Ja, och på tal om verkligheten, och vi ska dyka från badhusdebatten till någonting som faktiskt också är otroligt jämställt i Sverige idag. Det är den svenska sjukvården. Där har alla det lika värdelöst idag.
Sverige är vanstyrt och det går mot bistrare tider. Vem har du på din sida när välfärden krackelerar? Och så vilka kan du finna skydd när tryggheten urholkas? Det fria Sverige är en intresseförening för svenskar. Vi sätter svenskarna först. Bli en del av denna växande skara svenskar som tar ansvar för sig själva och för varandra. Besök oss idag på www.detfriasverige.se. Bli medlem nu!
Sjukvården klarar inte av det som händer. Nu är det så att Södersjukhuset har gått upp i stabsläge. Vad menar man då egentligen när ett sjukhus går in i stabsläge? Det handlar ju då om att det saknas personal. Lokalerna svämmar över av patienter. Det är alltså, med andra ord, det är för mycket människor för att sjukhuset ska kunna ta hand om alla patienter som söker vård. Och det blir en otrolig, för det första blir en otrolig belastning på personalen som jobbar där. Man får jobba i dubbla skift, man blir inkallad när man egentligen är ledig. Doktorerna hinner inte med någonting, man får sitta och skriva otroliga mängder papper. Och det här, det vi kan se nu och läsa i framförallt i skräpmedia, men även i alternativmedia, är ju då hur sjukhuset då, framförallt Södersjukhuset, faktiskt går på knäna. Och vad är det som händer egentligen? Hade vi inte världens bästa sjukvård i det här landet? För det är ju någonting, det är ju ett argument som våra motståndare slänger sig med otroligt mycket, vilket har hånats sönder, ska vi komma ihåg. Men Kristoffer, vad tror du egentligen det här beror på? Att Södersjukhuset, ett av de stora sjukhusen i Sverige, har sådant kaos hos sig just nu?
Ja, jag kan ju säga så här att under hösten 2015 så läste jag en kurs på högskolan inom patientsäkerhet och skrev ett arbete om detta. Och det här var precis under den så kallade flyktingvågen som kom till Sverige. Och då läste jag ett par rapporter från Sveriges kommuner och landsting om nuvarande vårdsituationen. Och de konstaterade ju redan då att vården är kraftigt belastad av de enorma mängder människor som kom hit under den här tiden. Och att detta, patientsäkerheten var inte hotad just då, men att den skulle komma att bli det. Och för att den inte skulle bli hotad så förordade de ganska kraftiga skattehöjningar för att kunna kompensera för det här.
Ja, det är klart.
Och det är ju precis det vi ser idag. Jag skulle säga att det inte är enda förklaringen. En annan förklaring är ju även alla de här stafettläkarna som kostar enorma mängder pengar och också dränerar kassan. Men det säger ju sig självt att när kostnaderna ökar och i form av att det är fler patienter som kräver mer vård, men det kommer in mer pengar uppifrån för att anställa personal, ja, då blir det ju lite ansträngt i enkel matematik. Så ja, jag bara rycker på axlarna och säger att det här har vi ju sett i flera års tid, så att det är ingen idé att komma och bli förvånad nu.
Nej, och det är ganska så komiskt när man ser att alltså i söndags 12:50 så fattades beslutet om att Södersjukhuset skulle gå in i stabsläge. Och det är lite intressant här, jag sitter och läser på Aftonbladet just nu. Och det är att man börjar se en ökad mängd av vinterkräksjukan och andra infektioner. Att det är det här då som ska bidra till att Södersjukhuset inte kan hantera sina patienter. Alltså de kan inte utföra sitt arbete. Men vinterkräksjuka, alltså, ja, det är jobbigt som bara den. Men vi ska ju komma ihåg att vinterkräksjukan är ju en återkommande sjukdom, samma med flera alltså influensor som kommer varje år. Och det är, ja, många drabbas av de här sjukdomarna. Men det blir lite hela så här, så fort staten har någonting, alltså finger med i spelet, så är det som att när det dyker upp saker som händer varje år så kan man inte hantera det. Jag tänker framförallt då på Statens järnvägar som inte kan hantera att det blir snö varje år i Sverige. De bara, det är en ovanligt liksom snörik vinter, eller så är det för lite snö, eller ja, det blåste fel där. Så
att... och det är samma sak varje sommar också. Helt plötsligt upptäcker de att folk måste gå på semester inom sjukvården. Och då blir det kris då också, för då helt plötsligt finns det inte personal som får stänga ner hela avdelningar.
Ja, och det är ett stort problem att liksom kolossen staten, denna byråkratiska koloss, har så många fingrar med i svensk sjukvård att göra, vågar jag hävda, för att det blir en sån byråkratisk process som hotar patientsäkerheten. Och där skulle man kunna ha väldigt lång utläggning på varför det är som det är. Men jag skulle också våga hävda att det är på grund av den här invandringen vi ser till Sverige och som har varit alltså i Sverige i över 30 år som har påverkat svensk patientsäkerhet. För det finns ändå fundamentala skillnader mer än bara hur vi ser ut mellan oss och olika invandrare, hur vi, alltså vad vi har för kultur i ryggsäcken, vad vi har för biologi. Det finns massa skillnader. Men en verkligen stor skillnad, det är att om någonting händer en svensk, så tenderar svensken att faktiskt bita ihop. I alla fall svenska män har ju bevisats att vi drar oss för att gå till sjukhuset. Mm. För att vi vill inte vara någon till last. Vi vill inte oroa vänner och familj. Och vi vill faktiskt inte kosta pengar. Invandrargrupper ser det här snarare som att, ja, men vi betalar ju för det här, så därför ska vi ha det. Därför springer de till akuten för, alltså, ja, men de slog i stortån i bordet hemma, så går man till akuten, medan vi svenskar, ja, man slår lite argt i bordet och så svär man och så är det bra.
Jag har hört precis samma historier från folk som jobbar inom vården, att jag har en bekant som satt i, alltså som telefonist, tog emot sjukanmälningar, och det var inte helt ovanligt att det ringde folk som knappt kunde göra sig förstådda på svenska och krävde att få en läkare för att ungarna hade fått en förkylning i princip.
Ja, och det ska vi ju komma ihåg, att som så mycket annat, alltså i det här samhället som vi lever i idag, så är ju det anpassat efter oss. Alltså hur svenskarna är och beter sig som människor, allt är så otroligt anpassat. Det är ju därför vi kunnat se den här byråkratin växa fram, för att alltså, vi är sådana som svenskar, vi vill ha ordning och reda, och då är det papper som gäller. Alltså, det är ju en nackdel det här, men många och vi vill inte gå till sjukhuset i onödan. Medan de här gör det. Och det är såna otroliga påfrestningar på svensk sjukvård. Att vi har stora grupper som uppsöker akuten för egentligen inga problem alls.
Men har du inte hört det här fina argumentet då att vi skulle aldrig klara av att kunna sköta vår sjukvård om det inte vore för alla invandrare som är anställda i den?
Ja, det där blir ju lite lustigt. Nej, vi hade kanske inte kunnat... Om vi enbart hade haft svenska alltså sjuksköterskor, personal, undersköterskor, doktorer och så vidare. Då hade vi inte kunnat ta hand om den befolkningen som ändå har ökat med... Ja. Ja, hur många miljoner pratar vi om nu som Sveriges befolkning har ökat tack vare invandringen? Det hade blivit svårt, men plockar man bort all invandring ur den här ekvationen så hade vi lugnt kunnat ta hand om vårt eget folk inom svensk sjukvårdssektor.
Oh ja. Ja, men det, så är det ju att Sveriges politiker har ju sett till att vi har fått en befolkningsökning som är helt onaturlig, och i princip hela ökningen består ju i invandring givetvis, men svensk infrastruktur, bland annat sjukvården, den har ju absolut inte hängt med i samma takt, så den är ju dimensionerad för ett betydligt mycket lägre belastning än vad vi utsätts för idag, och givetvis så får ju detta till följd av att sjukvården klarar inte av att hänga med, av både den anledningen som du säger att vi har människor som har ett annat beteende och är krävande på ett annat sätt, och sen så även att vi inte har tillräckligt mycket personal för att de ska kunna utföra sin uppgift, för att det är för många patienter helt enkelt.
Ja, jag skulle våga hävda att alltså Sveriges sjukhus inte ens har lokaler för att handskas med den här patientanstormningen som har blivit med tanke på invandringen, där man tvingas lägga, som vi hörde i låten här innan, man tvingas lägga patienter ute i korridorerna, och det är ju vittnen om att på just Södersjukhuset så är det patienter i matsalen bland annat.
Herregud.
Där ligger de.
Och... Ja, det säger ju sig självt att då tummar man ju verkligen på patientsäkerheten med tanke på smittspridningar och såna här saker. Det är ju helt galet.
Ja, och jag kan inte låta bli att tänka, okej, svensk sjukvård är vad den är. Den är helt, alltså, under all kritik. Men vad händer om det, alltså, någonting är riktigt, riktigt illa skulle ske? Vi kan se till exempel hur coronaviruset dök upp mystiskt i norra Italien, och man har ungefär 150 smittade nu. 3 personer har dött i norra Italien. Vad skulle ske om vi ser coronaviruset bryta ut i Sverige idag? Det kan bli riktigt, riktigt illa. För det är det vi ska komma ihåg, att med svensk sjukvård, om patientsäkerheten brister, om allting brister inom svensk sjukvård, så riskerar vi att få otroligt smittsamma liksom sjukdomar eller andra symptom som är otroligt negativa för folkhälsan, att faktiskt lämna sjukhussalarna och det kommer ut öppet i samhället. Och ja, då kommer vi sälja slut på alla så här ansiktsmasker och liksom munskydd här också. För att man vill ju inte vara ute och röra sig när man vet att ja, det finns diverse sjukdomar i omlopp i vårt samhälle. Mer än vad det redan gör.
Framförallt skulle jag säga, om vi får ett utbrott av coronaviruset här, så kommer vi få se hur inkompetent vår regering faktiskt är. För det, sossarna har ju visat det tidigare när det har skett diverse katastrofer, att de är ju i det närmaste handlingsförlamade. De reagerar väldigt sent och alldeles för lite. Och det här har vi sett tecken på redan nu, att svenska myndigheter inte ser någon större fara med coronaviruset exempelvis. Att man sitter och rullar tummarna tills det händer någonting. Men när det händer någonting, då är det ju i princip nästan redan för sent att reagera. Och det är ju det här jag tycker är ett problem överhuvudtaget med dagens politiker, att det finns ingen vilja, och bra politiker ligger ju steget före, de är proaktiva, de ser vad som händer ute i världen och tar åtgärder innan det händer någonting. Men våra svenska politiker, de sitter ju bara och reagerar på saker som händer, men då är ju skadan redan skedd.
Ja, det man skulle gjort för alltså flera veckor sedan, det är ju precis så som Ryssland gjorde. Att bara, vi har inreseförbud för alla kinesiska medborgare här nu. Bang, tjuff, du får inte ens jobba i Ryssland nu om du är kinesisk medborgare. De vill inte ha coronaviruset. Och så visar man ju, om man verkligen bryr sig om liksom, den goda folkhälsan och folks säkerhet, då tar man och har åtgärder. Så enkelt är det. Mm. Och det är inte bara Södersjukhuset, ska vi komma ihåg. För du som kanske lyssnar tänker att ja, men det är uppe i, det är i Stockholm, det är sånt där kaos. Och här där jag bor är ju inte så farligt. Det kanske är lite dåligt, men riktigt så farligt är det inte. Det går. Då har ju visat sig att, för det har kommit en kartläggning här nu, att det är verkligen inte bara Södersjukhuset eller Karolinska eller Sahlgrenska som dras med stora problem inom sjukvården, utan nu visar det sig även att var femte kommun befarar försämringar i välfärden. Vad menar man då egentligen? Nu ska vi se om jag får det här rätt den här gången. För det har kommit två olika här. Nu ska vi se. Var femte kommun drar ner på välfärden i budgeten och var tredje kommun säger att de kommer att skära ner på välfärden. Fick jag rätt där?
Ja, jag tror det. Och då kan man ju dock fråga sig, hur kan de dra ner på välfärden i budgeten utan att det kommer märkas på välfärden? Så att vi kan nog lätt utgå ifrån att om var tredje säger att de kommer att minska sin budget, så kommer det givetvis att märkas i verksamheten också.
Ja, och det jag vill säga är att det är inte bara på de här stora sjukhusen det är så mycket kaos i storstäderna. Här har vi alltså att väldigt, väldigt många kommuner i det här landet kommer att skära ner på det man kallar välfärden. Och vad är då välfärden? Jo, det är framför allt så kommer vi se inskränkningar i, alltså, vårdcentraler. En sån sak. Otroligt kostsamt för kommuner att ha. Och ja, det är landstingen som har hand om vårdcentraler och bla bla. Men vi kommer se inskränkningar i all form av vård kommer försämras.
Mm.
Det får vi inte glömma av. Och vi kommer se hur patientsäkerhet, alltså patientsäkerhet, det känns som ett så här ord som kommer glömmas bort.
Mm. Det kommer bli mer som en vision snarare än som ett faktiskt mål.
Ja, och där kan vi verkligen se hur, och det är också, det kanske låter lite tradigt att säga, men här har vi resultat på vad som faktiskt händer när man har en okontrollerad invandring till en stat som inte är byggd för den mängden av människor att handskas med. Och speciellt inte, alltså, stora segment av befolkningar som inte lyfter ett finger för att gå till ett vanligt jobb. De är inkapabla till att, alltså, ens hålla en hammare, ska vi komma ihåg. De klarar inte av att göra någonting, så de bidrar inte med någonting, utan de är enbart en belastning på det här samhället. Och trots nu att regeringen, riksdag, alla pratar om att skattehöja hela tiden för att kunna rädda vad som räddas kan. Förstår ni hur mycket pengar som du som lyssnar pumpar in till din kommun, till din stat varje månad? Det är ofantliga, ofantliga summor. Sverige är högst beskattat i hela världen. Och vad får du egentligen? Vad får dina barn i skolan? Vad får du på om du bryter benet? Varför betalar vi skatt? Slår det dig någon gång, Kristoffer? Varför betalar jag för det här?
Ja, det där är någonting som jag började klura på för rätt många år sedan faktiskt. Och det är ju precis den typen, apropå hur man når ut till folk, den typen av känsloargument man ska använda till människor. Att ifrågasätta vad vår skatt faktiskt går till. Vad fan får jag för pengarna som har blivit en mem? Och det är en väldigt relevant frågeställning som dessutom är ganska okontroversiell egentligen. För då behöver man inte gå ner på detaljer och diskutera vad pengarna tar vägen. Det är bara det att de försvinner ju uppenbarligen någonstans och går inte till det de borde gå till. Så att, ja, nej, alltså min skattevilja i det här landet, den är ju i princip noll idag, kan jag säga.
Ja, för det är ju det man måste fråga sig hela tiden som svensk. Alltså, det finns någonting vackert i, för att det är sant. Det är ju att, vad fan får jag för pengarna egentligen? Och ja, jag tänker bara på när du har, alltså när man har barn till exempel, eller när man har någon äldre. Och man ser hur dessa ständigt blir åsidosatta. Vi ser hur äldrevården, alltså, ja, det är ju ett skämt idag. Vi ser hur gamlingar ligger döda i sina rum utan att någon har kollat till dem. Vi ser hur gamlingar får kall mat. Och det är inte min mening att liksom gamlingar som är negativt, utan äldre människor som blir otroligt illa behandlade. För vad har de egentligen fått för pengarna i det här landet? Det ska man ju komma ihåg.
Ja, nej, det är, vad ska man säga? Staten är ju ute på väldigt djupt vatten i det här fallet, för att det handlar ju om, i grund och botten handlar det om det så kallade samhällskontraktet, om man vill uttrycka sig i de termerna, att känner inte människor att de får någonting för sina skattepengar, och det finns ingenting som legitimerar längre att vi betalar bort så mycket av våra inkomster till systemet, så kommer ju givetvis folk att bli mindre villiga att göra det här. Sen vet inte jag om svenskarna är så tama av sig att de bara knyter näven i fickan och skiter i vilket. Men jag kan ju tänka mig att åtminstone en del människor blir förbannade och börjar fuska lite mer med skatten eller jobba svart och liknande. Just för att man känner det här att jag vill inte bidra till ett system som inte, dels inte kommer mig till godo, men dels allokerar sina resurser helt fel. Det vill säga till... ja, till folk som egentligen inte har här att göra, för det är ju dit en väldigt stor del av pengarna går numera.
Ja, precis. Och har man möjlighet så ska man ju bara separera sig så mycket man kan från den här vedervärdiga staten Sverige AB. Låt dem ha sin patientosäkerhet, sina muppiga badhus, liksom en Cissi Wallin kan simma lugnt där, eller ska man simma med mångkulturella håriga män om man skulle vilja det? Tut-tut, det brukar vara en två ord som används ganska flitigt av sfären du kommer ifrån, Hugin.
Ja, det stämmer bra. För att signalera clownvärlden.
Precis, och jag tycker inte annat än att jag stirrar ner i den här avgrunden som kallas clownvärlden. Och om du bara skulle vilja summera, vad menar ni egentligen med, eller vad menar vi egentligen när vi säger att clownvärlden?
Man kan ju säga, ja.
Är det bara att världen är så clownig?
Ja, det grundar ju sig i grund och botten på att de flesta av oss, vi som är nationalister framför allt, men även allt fler vanliga svenskar, reagerar ju över att saker och ting är så jävla galna idag. Och det är ju inte bara i Sverige, det är även i USA och egentligen hela västvärlden i stort. Där vi har transhysterin och Pride-spektakel och ja, du vet, allt sånt som är förknippat med vänsterliberal politik, det uppfattar ju vanliga människor oftast som att det är totala galenskaper, och många förstår inte varför. Men istället för att bli upprörd och arg, som man ofta blir när man börjar bli rödpillrad för att man tänker att hur fasen kan det vara på det här viset, så väljer vi då att skratta åt eländet istället, för att det är lite som att vi lever i ett dårhus som styrs av clowner. Så det är därför som clownvärldsmemen, det är ett sätt att håna den värld vi lever i. Och även ett sätt att hantera den, för det är enklare för oss själva och den psykiska hälsan om vi bara kan inse att det är galenskaper och ja, skratta åt det.
Ja, verkligen. Det är otroligt viktigt att kunna skratta åt det här, alltså allt det sjuka som händer. Men jag måste säga att jag ler när jag läser vissa saker. Att clownvärlden tar sig extrema uttryck ibland. Och inga andra människor i det här samhället gör clownvärlden så underbar som den ändå är genom Vänsterpartiet. Nu har de nominerat en clown för att bli partiledare. Och det är ju... tut. Det är clownen Elias Lodin som kandiderar till posten som ordförande för Vänsterpartiet då. Och det är SVT som rapporterar om det här. Och varför säger jag att han är en clown? Jo, det är ju för att Elias Lodin, han är medgrundare till ett nätverk, ett antifascistiskt nätverk som kallas Clowner mot nazister. Där man har gått ut på gatorna för att möta då vad de hävdar är nazister. Och det kan vara allt från Nordiska motståndsrörelsen till Sverigedemokraterna. Och jag tror de ibland har dykt upp någon gång även hos Kristdemokraterna och Moderaterna, om jag inte missminner mig. Mm. Och de är då clowner mot nazister. Allt är ju nazism i deras värld. Det ska vi ju komma ihåg.
Men det är också det. Det kan jag också inflika bara lite snabbt. Att en anledning till att det blev just clownvärlden och att den symboliseras i den här tecknade Peppe-varianten, Honkler som man kallas. Det var ju just för att vi, våran sida, approprierade clownen som en symbol. För vänstern använde ju clownen vid sina diverse olika demonstrationer. Men då var det lite smarta människor på nätet som approprierade hela symboliken. Och vips, så ägde inte vänstern clownen längre.
Nej, det ser man vad hederlig metapolitisk aktivism faktiskt kan göra.
Oh ja.
Och jag tycker det bara är så talande att Vänsterpartiet nu, det är en clown som kandiderar till posten. Alltså, nog för att kommunister är clowner allihopa, men det här har vi en riktig clown. Jag kan inte låta bli att fnittra liksom.
Ja, men det är lite som att vad ska man säga, verkligheten skapar sina egna memer i det här fallet. Att i ett sunt samhälle så hade ju det här varit ett stort skämt. Men i clownvärlden så är ju det här på allvar. Clownvärlden är dubbel bemärkelse dessutom.
Jag tänker bara vad Lars Ohly funderar nu när han läser de här nyheterna. Fan. Så ja, nu förlorade jag ytterligare mitt man ska inte svära vad som jag har med min kollega Daniel Frändelöv, så nu blev jag skyldig honom lite pengar till här, för att man ska inte svära.
Oj.
Har jag fått lära mig. Men clownvärlden är ju inte bara Vänsterpartiet och Sverige. Vi ser ju otroligt mycket clownfasoner överallt, och framförallt inom populärkulturen. Vem kan glömma, ni som har sett nya Star Wars-filmen till exempel, hur man var tvungen att trycka in något homopar som kysstes. Så här, helt irrelevant för handlingen och allting. Och det sker mycket. Det
sker... Utan folk stör sig på.
Ja, och man gör ju det bara för att folk stör sig på det också. Det är ju det som är... Och det är inget konstigt att folk stör sig på det. Men som vi alla vet, det är ju Disney då som köpt upp Star Wars-rättigheterna. Och det är de som producerar de nya filmerna. Och det är, kort och gott kan man väl säga att det är därför det är så dåligt som det har blivit. Ursäkta ni alla Star Wars-fans, men ja, synd. Nu är det ju då, Disney släpper en ny film som heter Onward, heter den väl på engelska. Nu har man, den, jag vet inte om det är en elak eller god karaktär. Jag hoppas det är en elak karaktär i alla fall. Men det ska vara en öppet HBTQ+ animerad karaktär som rösten kommer från en transsexuell svart. Jag vet inte om det är kvinna eller man eller vad, någon hybrid i alla fall som gör rösten. Och alltså, ja, man kanske inte får säga det här och det är lite tradigt det med, men jag blir så trött på det här, Kristoffer.
Ja.
Vad gör vi?
Ja, nej, alltså, det här är ju en trend inom Hollywood sedan några år tillbaka, och ja. Nu kan ju inte jag uttala mig just om den här filmen och den här karaktären. Om det kommer vara någon bikaraktär eller någon huvudkaraktär, det vet jag inte. Men just det här med att man slänger in sånt som är så uppenbart. Att de finns där inte för att de tillför någonting till filmens handling. Utan de gör ju det bara av ideologiska ändamål. Och det är ju sånt som leder till, lyckligtvis till min glädje, att den här typen av filmer som gör det här för mycket, de tokfloppar ju oftast. För att, men det beror lite också på vilken målgruppen är. Om målgruppen är unga vita män och de slänger in sånt här, då floppar filmen riktigt stort. Det har vi ju sett med ett flertal redan. Och det är ju bara frågan om det här kommer ske med den här animerade filmen också. Det är, antagligen så kommer den väl rikta sig mot barn, så att det blir propaganda riktad mot dem antagligen.
Ja, det kan vi ju lätt se. Alltså säga att det kommer bli, att det är riktat till barn. Det är en Disney-film som är animerad. Ja, nu vill jag inte kasta skugga på dem som sitter och tittar på barnfilmer utan barn. Men ja, det är gjort för barn, så att ni vet det i alla fall. Jag sitter och tittar på den här figuren också, den här LGBTQ+ animated character. Det är en, alltså, är det cyklop som det heter, när du har ett öga?
Jajamän.
Jättestor näsa, stora läppar och...
Avlångt ansikte.
Jag får ju lite vibbar av något annat sådär, men...
Ja, när du säger det så finns det ju vissa ansiktsdrag där man kan förknippa med en viss folkgrupp faktiskt.
Inte bara det, men jag tänker, när sån här subversiv propaganda i jämställdhetens namn, för det ska vi inte glömma att de här filmerna ska ju inkludera då alla samhällsgrupper och alla sexuella minoriteter och allt vad det nu än må vara ska ju vara med, för att annars börjar någon grupp gråta för att de inte blir porträtterade i någon film. Men hur ska man egentligen hindra sig från det här liksom, när allt som produceras inom populärkulturen bara är rent ut sagt skit?
Ja, personligen så jag har faktiskt inte sett särskilt många filmer de senaste 5 åren, kan jag inte påstå. Utan,
men det är ju för att du sitter och näthatar istället.
Ja, men jag kan säga, om jag avnjuter film så är det oftast äldre filmer. Innan de blev så här woke, som det kallas. Jag är ju till exempel... Jag gillar filmer fram till... Jag skulle nog säga att vid millennieskiftet började väl gå ut för. Men filmer från 80-talet är väl det jag gillar bäst. För att då fanns det inte den här typen av propagandan. Och man märker det dessutom att de la ner mycket mer tid på att förmedla en story och en känsla. Idag är det mer som att de har så väldigt strömlinjeformade manus. Och sen så... kan man nästan se framför sig hur de har suttit där på sina möten, att så kastar vi in den karaktären som gör de här grejerna i den här scenen. Det är ju väldigt vaket. Och man märker liksom vilken låg kvalitet det är på filmerna idag. Inte visuellt kanske, men helhetsmässigt. Och då tycker jag ju att då kan man, antingen kan man ju se dem en gång och bojkotta dem, eller så skiter man i dem och lägger sin tid på något bättre istället.
Ja, och framförallt så handlar det också om att som så mycket annat, man måste höja rösten. Alltså om du nu tvingas att gå på en biofilm till exempel med ungarna eller andra bekanta eller vilken film som helst som då är så kallad vaket kapitalfilm. Där, alltså, höj rösten, säg bara, det här är ju, varför är det där med? Om alla börjar ifrågasätta varför det är med, så kan vi i alla fall få fler och fler att ifrågasätta och förstå att det finns en agenda bakom alla influenser som kommer från populärkulturen.
Alltså, som förälder så har man ju faktiskt ett ypperligt tillfälle att utbilda sina barn och få dem att börja tänka och ifrågasätta om man ser en sån här film.
Ja, och det är sånt där som staten kallar för hjärntvätt, men annars så kan man faktiskt bara göra så att man inte visar sina barn, eller framförallt man låter inte sina barn titta på allt som alla andra tittar på. Och, ja, har man då små barn och de nödvändigtvis ska se på tv, så har du all möjlighet i världen att titta på alltså vad som helst. Ungarna idag, alltså gillar vad vi såg på när vi var barn. Det ska man ju inte glömma av. Liksom. Mm. Luftens hjältar går hem fortfarande. Det behöver inte vara liksom någon transanimerad HBTQ-aktivist som ska liksom cykla runt månen. Det är sån här skit liksom.
Nej, mitt tips skulle jag säga. Det här hade jag gjort om jag hade varit förälder. Och det är att antingen köpa eller ladda ner de serierna som jag såg när jag var barn. Som jag vet är bra. Och visa dem för mina barn. För där, det som du säger, då slipper man ju alla de här subversiva budskapen oftast.
Ja, fast på vår tid så var det ju bara våld som fick pojkar att,
ja.
att slåss.
Oh ja.
Så bara en liten parentes i sammanhanget. Kommer du ihåg när Disney-serien Darkwing Duck förbjöds? Eller de tog bort den på SVT?
Jajamän, för det var någon mamma som blev kränkt över våldet Darkwing Duck, och jag minns vilken besvikelse som jag upplevde när jag satt framför tvn och hallåan meddelade detta att de inte skulle sända den mer.
Ja, där till skillnad från Cissi Wallins liksom turer till badhuset, där kan vi prata riktiga trauman.
Mm-hmm. Och det sjuka är ju att det här var ju ändå länge sedan, det här var ju långt innan den här kränkthetskulturen hade vuxit fram. Men ja, redan då. Och jag tror att det var många barn i min ålder. Det här måste ju ha varit i slutet på 80 eller början på 90-talet. Det var nog många som var besvikna. En enda jävla förälder liksom förstörde för hela Sveriges unga barn.
Ja. Är du den föräldern som lyssnar på Sverige vaknar, får du jättegärna kontakta mig. Vi har en del att diskutera här, lite barndomstrauman vi ska gå igenom. Så nu har vi återigen dykt in i vansinnet i den här clownvärlden som kallas för Sverige AB. Och man måste kunna skratta åt vansinnet ibland, man måste kunna se det här utanifrån, och man kan inte låta sig förloras in i den här brutala, hemska verkligheten som vi lever i. Utan jag hoppas att du som lyssnar i alla fall har en trevlig måndag, och ser ni någonting galet, läser ni någonting galet, testa att bara skratta åt det. För att det är inte vårt samhälle längre. Vi bygger ett nytt just nu. Och du som lyssnar, du är med oss på den resan. Nu bygger vi ett nytt Sverige, ett bättre Sverige, ett svenskt Sverige. Tack för oss, ha det bra.
Ha det gött, hej!